Ja, nu är de flesta av oss tillbaka igen i arbete och skola efter ett sommaruppehåll som jag hoppas fått innebära avkoppling, sol och värme, men också tid för reflektion, tid att stanna upp, att reflektera över livet. Och om det är någon som har funderingar på vad ska jag hitta på semester nästa år, ja men då kan Helena och jag varmt rekommendera en cykelsemester på Gotland. Det är ett fantastiskt sätt faktiskt att stressa ner, att komma nära Guds underbara natur. Och Gotland är en ö för sig, det vet ni som har varit där. Vi hade lite ruffigt väder en dag med 13 sekundmeter nordlig vind och lite regn. Den dagen gjorde det inget, för vi var på väg söderut på den längsta transportsträckan. Ja, tala om att ha vind i ryggen. Men nu är vi tillbaka i vardagen. Och den här veckan så har Gud fått tala på ett särskilt sätt till mig, i min personliga andakt och i bibelläsningen, om hur han har mött och bemött dig och möter oss idag. Och jag tycker det här sammanfattas på ett tydligt sätt i ett par bibelverser som jag skulle vilja ta med, som jag har tänkt på särskilt den här veckan. Den första är från psalm 57, från Saltaren. Där står det så här, vers 10 och 11. Jag vill tacka dig bland folken, Herre. Jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd räcker upp till himlen och din sanning ända upp till skyarna. Och sen ska Johannes försöka introducera Jesus när han stiger fram. Och jag tycker han gör det på ett så suveränt sätt. I Johannes första kapitel och någonstans i mitten där. Han försöker att beskriva vem är han. Den här Jesus som vi får stifta bekantskap med i evangelierna. Och då säger han i vers 16, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Vi ber. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan. Men framförallt öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt tilltal. Tack för att du vill tala till oss den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Lagen gavs genom Mose, säger Johannes. Och jag tror inte alls att det är så här att Johannes sätter Jesus i motsats till det som Gud gav genom Mose. En del menar att han gör det. Men det är faktiskt samma Gud i både Nya och Gamla testamentet, även om jag håller med om att det finns en del som är väldigt svårt att förstå i Gamla testamentet, eller hur? Vet du, även Mose fick en gudsuppenbarelse strax innan han gav de 10 budorden. Och vet du vad som står där? När Gud visar sig på berget, andra gången Mose har fått ta emot stentavlorna, så går Gud förbi honom och så ropar han till honom så här. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Det är en rätt så fantastisk bild som vi skulle kunna ta från Nya testamentet också. Alltså lagen som den sammanfattas i 10 Guds bud, den var egentligen någonting väldigt, väldigt gott. Den visar hur Gud vill att du och jag ska leva. Och det har varit en grundbult i hela vår moderna civilisation. Det har legat bakom lagar och normer som det här landet har stiftat ända in i modern tid. Men har du tänkt på att lagen, den är egentligen bara som en spegel som när man håller upp den framför mig visar på mina fel och mina brister. Det finns ingen kraft i lagen att förändra och förvandla ditt och mitt hjärta. Och det finns ett kapitel i Bibeln som tydligt talar om det. Och det är Romarbrevet 7. Gå gärna hem och läs det. Det är Paulus själv, han som är aposteln och som har skrivit så många brev. som liksom talar från sitt eget hjärta och säger: ja, visst är lagen god, men jag kan inte och förmå inte att göra det som lagen säger, utan jag hittar någonting annat i mig som vill göra motsatsen. Alltså lagen i sig, den kan inte förändra. Den kan bara tala om för dig: här brister jag. Vad var det nya som kom genom Jesus? Jo, säger Johannes, nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Det helt nya med Jesus, som sedan dess har attraherat och som har förvandlat miljontals människor på vår jord, det var att han kom med nåden först, som en öppning till den förvandlande sanningen. Precis som Britta Hermansson så fint beskrev förra lördagen, ni som var med på andra samlingen där hon talade om möten i ögonhöjd. Berättade om hur Jesus mötte äktenskapsbryterskan. Och han mötte liksom henne inte uppifrån, utan han hade böjt sig ner och tittade upp. Inte lagens spegel och hårda blick, utan en mjuk blick. Hade han stått upp och mött henne med lag, då hade fariseerna gnuggat händerna i glädje. Men nu mötte han hennes skrämda blick underifrån, en blick fylld av nåd och kärlek. Och där någonstans smälte hennes hjärta. Och så får hon höra Jesu ord: inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Och där blev nåden en dörröppnare till ett förvandlat liv. Där den här kvinnan kunde lämna det gamla bakom sig och möta ett helt nytt liv med rätad rygg. Och vi hörde också om Zacchaeus. Han som hade blivit så rik på en hänsynslös beskattning av de fattiga lantbrukarna som kom för att sälja sina varor inne i Jeriko. Jesus mötte Zacchaeus med nåd där han sitter i trädet. Skynda dig ner, idag ska jag gästa ditt hem. Och någonstans där så smälte Zacchaeus hjärta och han blir en förvandlad man som ger tillbaka dubbelt av vad han har tagit med orätt. Det var en förvandling genom Guds nåd. Och kanske det bästa exemplet är Petrus. Gång på gång misslyckas han, som vi läser om. Och gång på gång får han möta Jesu blick till upprättelse och förvandling. Sista gången där vid Genesarets sjö efter uppståndelsen. Och jag tycker att Jesus gång på gång visar att han är nådens Gud som möter dig och mig precis där vi är. Som söker det förlorade, som tar sig an det trasiga och som helar och upprättar den som är nedtryckt. Och ju mer jag umgås med honom, ju mer inser jag hur jag själv behöver genomsköljas av en nådens väckelse. Det finns en bok som heter Kom som du är, inga perfekta människor tillåtna. Och där skriver John Burke, som är pastor i en växande församling i USA och en av de mest sekulariserade storstäderna där, hur vi behöver skapa en nådens kultur, en nådens goda jordmån där människor kan växa. En öppen famn för vår tids sargade människor, där vi inte dömer dem efter det yttre, utan möter dem med Jesu ögon. Där de får möta just förlåtelse och förvandling, därför att nåden är inkörsporten. Och vet du, här är min bön. Gud, förvandla mig, förvandla oss så att vi kan se människor i vårt trasiga samhälle med nådens ögon. Och kanske behöver Herren börja den här väckelsen mitt ibland oss. Börja med mig. Som pastor, börja med oss alla, både ledare och medlemmar. John Burke kan säga också så här i sin bok, jag tycker det är en fantastiskt fin bild. Om jag hittar en Rembrandt-tavla täckt av lera och skräp, så fokuserar jag inte på leran och behandlar inte tavlan som skräp, även om leran behöver tas bort. Du skulle vara i extas över att ha något så värdefullt i din vård. Men om du själv skulle försöka rengöra den, skulle du kanske skada den. Du skulle varsamt föra det här mästerverket till en mästare som skulle kunna vägleda dig och hjälpa dig att restaurera den i det skick som den ursprungligen var avsedd att befinna sig i. När människor börjar behandla varandra som Guds mästerverk som väntar på att bli upptäckta, växer Guds nåd i deras liv och gör dem rena. Kan du se den där tavlan framför dig? En oerhört vacker tavla men täckt med smuts. Gud är mästare på att ta bort smutsen så att det vackra kommer fram, det som han har avsett. Och ibland undrar jag, vad hade du och jag varit utan Guds nåd? Vad hade jag varit? Vad hade du varit? Det var som en som gick förbi en alkis som låg där i sina spyor. Och hans kamrat fnös och liksom spottade föraktfullt. Och så sa den här andra vännen, du, där utan Guds nåd skulle jag också ha legat. Jag tror det är det som handlar om att se med nådens ögon. Och där får jag komma på nytt och på nytt igen. För att ta emot förnyelse och förlåtelse och förvandling hos Jesus. Och här kommer vi till nästa punkt där Johannes introducerar Jesus. Han säger, nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och för att återvända till John Burke igen, så säger han så här: kom som du är, nåden välkomnar dig i befintligt skick. Där är nåden. Kom som du är, nåden välkomnar dig i befintligt skick. Men så säger han också: men förbli inte som du är. Sanningen förvandlar dig i Jesu närhet. Du är välkommen till förändringens verkstad där Gud vill forma dig, där Gud vill forma mig att bli mer och mer lik Jesus i både nåd och sanning. Till ett liv som mer och mer återspeglar honom i både kärlek och renhet. Och visst var det här, hörni, som hände lärjungarna. Det var ett gäng råbarkade fiskare eller oärliga tulltjänstemän, potentiella terrorister som Simon Ivraren och så vidare. Och alla så drogs de in i gemenskapen med Jesus. Här fanns en nåd och en villkorslös kärlek som attraherade dem. Och vad hände? I Jesu närhet så förvandlas de. De förändras. Nåden, den blev inte en ursäkt att stanna kvar i befintligt skick, utan den blev en sporre. Jag vill förändras. Och så kan Paulus till och med uttrycka det så här i Titusbrevet. Vi läser där i Titus andra kapitel, när han skriver till dem, Titus 2 och vers 11-15. Så säger han: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Där har du nåden. Nåden som möter oss precis där vi är i befintligt skick. Guds nåd har uppenbarats till frälsning, till förlåtelse och räddning. Räddning från allt som stod mellan mig och Gud. Men så fortsätter han i nästa vers. Jag tar det från Bibel 2000 som är lite enklare. Guds nåd lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Nåden som möter mig i befintligt skick. Men jag möter hans blick och ta emot hans kärlek och umgås med Jesus, då triggade i mig en längtan att förändras. Och så går jag in i förändringens verkstad. Och den här förändringen kan göra ont ibland, eller hur? Det är en förändring som pågår hela livet, dag för dag, ända tills den dag som jag kommer hem. En förändring som i slutändan leder till frihet och glädje. Men en förändring som ibland kan vara smärtsam. Ibland sker den här förändringen väldigt radikalt. Jag kommer så väl ihåg på Noel. Det var en man i runt 40 år. Var han då? Han hade fru och små barn. Men han hade inget arbete. Han bara söp och drack. Och när han kom hem så slog han sin fru. Och de var fattiga som kyrkråttor. Och många gånger så fick jag förbarma mig över familjen och över barnen. För de hade ingenting att äta. För Pönnuel, han bara söp upp alltihop. Och det verkade ibland som att ingenting kunde förändra Pönnuel. Men så hade vi en väckelsekampanj där ute med Filip Mohabir, som en del av er äldre kom ihåg. Han var ute en hel månad. Och någonting hände. Och vi kände efter ett möte att vi skulle be speciellt för Pönnuel. Så jag sa, Pönnuel, skulle du vilja ha förbön? Ja, sa han. Ja, men då är du välkommen in i bungalowen där vi bodde. Och han kom dit och böjde knä. Och Filip och jag fick lägga händerna på honom och be. Och när Pönnuel reste sig upp så var han en förvandlad människa. Han har inte smakat sprit från det ögonblicket. Han upphörde att slå sin fru. Och efter ett tag sa Pönnuel, jag skulle vilja gå på en bibelskola. Och liksom att höra det komma ifrån Pönnuel, det var liksom, ja, det bara kunde inte vara sant. Och så fortsatte han. Och efter bibelskolan blev han föreståndare för ett internat med barn. Som kom ifrån de omgivande bergen. Det var precis nedanför ett berg där det fanns massor med stamfolk. Och han nöjde sig inte liksom med att bara vara där bland barnen, utan så gick han med dem hem och predikade och fick se väldigt, väldigt många människor komma till tro. Det var verkligen en radikal förändring. Men det är inte alltid som det sker med Pönnuel, utan kanske det är vanligare, eller hur? För dig och mig, att den här förändringen, den sker liksom sakta över tid. Ibland märker vi det inte ens själva. Men en sak är säkert, den som har mött nåden förblir inte densamma, utan det finns en längtan inom oss. Jag vill förändras. Och jag tror att det är därför som Jesus sa så här: sanningen ska göra er fria. Och lite senare, den sonen gör fri. Han blir verkligen fri. Förra veckan så stack min bror Gunne till mig en bok. Nu glömde jag den. Jag skulle haft med den här. Som han tyckte jag skulle läsa. En bok som heter Tänk om. Det är en bok av en australiensk pastor. Som är idag pastor för en växande församling. Mark Conner heter författaren, och han berättar där och talar om en förvandlad församling. Jag har precis börjat läsa den här boken och jag ser med spänning fram emot fortsatt läsning. Så här skriver han i början av boken: Gud är verksam i förändringsbranschen och hans plan förutsätter att vi förändras. Vi är inte idag vad Gud vill att vi ska vara ännu. Gud är inte färdig med oss. Visst är det skönt? Gud är inte färdig med oss. Vi måste gå vidare. Vi behöver förändras och växa. Vissa förändringar sker på ett ögonblick. Som till exempel när människor blir frälsta. På en sekund föds vi på nytt. När vi omvänder oss och tror på Jesus Kristus utplånas våra synder. Vi blir renade i Jesu Kristi blod. Och Gud betraktar oss omedelbart som rättfärdiga. Vi fylls med den helige ande, vi blir Guds barn och vi får Guds natur. Vår ande får liv och vi kan kommunicera med vår himmelske far genom bön och tillbedjan. Våra namn skrivs i livets bok. Gud godkänner oss. Det här kallas rättfärdiggörelse. Visst är det en underbar beskrivning av Guds nåd? Vad som sker i ögonblicken människa tar emot Jesus, visst är det fantastiskt? Kanske vi ibland upphör att förundras över vad Gud har gjort. Och glömmer, wow, tänk att jag får vara ett Guds barn. Men så fortsätter han, det här är inte slutet på historien. Utan nu börjar en förvandlingsprocess i våra liv. Själen, det inre livet behöver bearbetas. Sinnet behöver få en del nya tankemönster inprogrammerade. Viljan måste överlåtas till Gud och hans vägar. Känslorna kan vara behov av helande och disciplin. Gamla vanor och livsmönster måste brytas. Och nya gudfruktiga vanor behöver skapas. Vi behöver bli det vi redan är genom tron på Jesus Kristus. Den här processen kallas helgelse. Nåden som bjuder in oss precis som vi är. Nåden som säger att vi är rättfärdiga och rena inför Gud. Därför att han har renat oss genom sitt blod. Det är bara nåd. Men också helgelsen, ett liv som fortsätter där du och jag förändras genom sanningen. Jag vill sluta med, vad är nyckeln då? Vad är nyckeln till det här livet i förvandling? Därför att visst vet vi det här, eller hur? Men vad är nyckeln till att bli berörd av Guds nåd och bli berörd av hans sanning så att det leder till förändring i ditt och mitt liv? Och när jag har tänkt på detta så mötte mig ett ord också i min andakt den här veckan från Jesaja 61. Och där säger Jesaja så här. Och det här citerar också Jesus när han börjar sitt arbete. Så här står det i Jesaja 61, vers 1. Herrens ande är över mig. Till Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Och att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Och sen kommer ju också en hämndens dag från vår Gud. Men det säger inte Jesus när han är här nere. Det är sparat till Uppenbarelseboken när han till slut ska döma. Men just detta. Vad är nyckeln till förändring? Vad är nyckeln? Jo, säger Jesaja. Herren har sänt mig att predika glädjens budskap för det ödmjuka och förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Det ödmjuka, de som har ett förkrossat hjärta. Jag tror att där någonstans finns den viktigaste nyckeln till förändring. Och jag har själv bett inför Herren och sagt, Gud, ge mig ett mjukt och förkrossat hjärta. Låt mig förbli formbar i din hand. Rena och rensa ut allt som inte ska finnas där inne. Hjälp mig att vara snabb att erkänna mina egna fel. Att gång på gång få komma till ditt kors för att ta emot ny nåd. Men också förändras, gå vidare som en ren kanal för din kärlek och din nåd. Till en värld som desperat behöver det. Gud, ge mig ett mjukt hjärta. Som helhjärtat vill följa dig. Som helhjärtat vill lyda dig. Och reflektera dig i den här världen. Här tror jag nyckeln finns. Ett mjukt hjärta. Ett formbart hjärta. Det här är min bön och min längtan idag. Herre, ge mig ett mjukt hjärta. Så att du får forma mig till den du vill. Så att jag kan få bli en kanal för din nåd i den här världen. Ska jag be. Jesus, jag tackar dig. För att vi får möta dig. På nytt och på nytt igen. Tack för att du kommer till oss med nådens ögon. En nåd som upprättar, som ser oss precis där vi är i befintligt skick. Herre, jag tackar dig att jag fick ta emot den nåden en dag. Till räddning. Och vi tackar dig alla, vi som kan minnas den dagen. Och är det någon som inte kan minnas den dagen, så vill du idag möta med honom eller henne. Tack för att du är här idag för att möta till förvandling, till upprättelse. Herre, du vill oss väl. Tackar dig för det. Jag tackar dig också, Herre, att när vi får möta din blick, Herre, då triggar du inom oss en längtan efter förändring. En längtan efter att bli mer lik dig. En längtan efter att växa i renhet och i helighet för att kunna bli kanaler för dig i den här världen. Och jag ber om ett mjukt hjärta. Herre, jag ber dig att det inte ska finnas något skal i mig eller någon av oss som hindrar dig att utföra det du vill, utan ge oss mjuka hjärtan. Hjärtan som vill bli berörd av dig. Hjärtan som säger ja, Herre, möt med mig. Möt med mig, låt mig förändras. Låt mig förvandlas i din närhet. Tack för att du kommer till oss. Tack för att du möter med oss precis där vi är idag. Herre, jag tackar dig för ditt tålamod och din ord. I Jesu namn.